Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran Andersson.
Hur är det med dig?
Det är ju bra med mig. Det är ju dig man ska fråga. Hur är det med dig?
Jag har haft riktig influensa. Ett par dagar nu. Det har varit en resa, kan jag berätta.
Du tror inte det är covid då?
Jo, ja, det kan det vara.
För att jag har ju en person närmare mig som har antagligen samma smitta. Backstoryn här är ju att våra respektive och ett gäng andra hade en fest. Och från den festen så smittades kanske 5 av 8 personer eller någonting utav en feberframkallande sjukdom. Men jag har klarat mig hittills. Men min tjej då, hon har börjar tappa smak nu. Och det tycker jag är ett tecken på att det här är covid då kanske. Så det kanske väntar dig lite senare också nu då.
Det var en tjejfest de hade, eller hur?
Ja, visst.
Som de misslyckades med.
Nej, festen verkar väl varit väldigt lyckad för man har en sån utdelning det liksom. Så. Men det är efterspelet som kanske, ja men ju vildare fest
sjuk,
liksom, ju mer smitta.
Ja, det är väl sant. Ja, precis. Min fru har ju också varit väldigt dålig. Nog sämre än mig. Och hon har varit sjuk över en vecka nu. Jag är inne på dag 4 här kanske. Och jag känner väl att det blir bättre nu varje dag. Men jag har varit upp över 40.
Okay,
det
var snyggt.
Flummigt. Såg ljus och sånt i rummet.
Okay. Och du bara tog inte febernedsättande för att du ville gärna
det gjorde jag. Jag
uppleva.
Jag har ätit väldigt mycket tabletter. Det är också störigt då, eftersom att mina barn också har varit sjuka. Så att alla har ju varit sjuka samtidigt. Och till skillnad från vuxna så är det så att jag har upptäckt mina barn runt 39 grader, 39,2. Då börjar de bli slöa. Men stimma och leka och springa och kräva saker av en, det kan man hålla på med uppe i 38,9. Liksom. Det är inga...
Mm.
Så det har inte blivit så jättemycket vila.
Jag kan bara beklaga detta, men... Hela den här episoden får ju mig att känna lite mer så vinstkänsla i att inte ha blivit smittad. Liksom. Ja. Så du kan alltid glädja dig åt det, att du glädjer mig i alla fall genom
det glädjer mig. Så jag är lite rörig idag och jag beklagar det. Men vi vill verkligen få gjort det avsnitt. Vi skulle ha spelat in i fredags egentligen, men då var jag ju som sagt väldigt kass. Vi spelar in den 19 januari, så det är ett par dagar innan släpp.
Det är dagen innan Trump svärs in som president.
Och på... förmiddagen, nej det är det faktiskt inte, på eftermiddagen då det första steget av vapenvilan i Gaza har trätt i kraft. Och vi har med oss en gäst.
Det har vi.
Ingen mindre än Håkan Svenneling, vänsterpartist, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
Välkommen.
Tack så mycket.
Vår kille i NATO, kan man säga så?
Ja, det tror jag. Jag är ju en av 7 svenskar som sitter i NATOs parlamentariska församling som man brukar säga är lite som Nordiska rådet fast för NATO. Alltså lite småtrevligt och mysigt. Och att man sitter och pratar mellan alla länder och sådär, parlament. Och också den enda svensken som har en viceordförandepost som jag lyckades tillskansa mig här i november. Så att jag är numera viceordförande i underutskottet för uthållighet och civil säkerhet, har någon språkexpert bestämt sig att det heter på svenska.
Oj, det var kul. Första statementet att du var den enda viceordföranden i Sverige.
Yes, ingen av de andra 7 har något. Något sånt extra uppdrag.
Ja, men det är nice. Hur känns det att sitta i NATO?
Jättekonstigt på ett sätt. Det var väl inte det man tänkte sig när man blev politiskt engagerad i Ung Vänster en gång i tiden. Men också bra. Jag tänker att ska Sverige nu vara medlemmar i NATO så behöver vi som vänster förstå hur NATO fungerar och vad som är möjligheterna inom NATO. Och då så tror jag att fördjupa sig så mycket man kan precis i början av NATO-medlemskapet är det bästa sättet att också bygga en långsiktig hållbar strategi för arbetet med NATO och inom NATO.
Är NATO lika komplicerat som EUs olika försvarsdelar är?
Ja, de kämpar på för att vara lika komplicerade i vart fall. Jag tycker nog EU är ännu lite krångligare, men NATO är definitivt krångligt och invecklat på ett sätt, och samtidigt är det väldigt mycket realpolitik som är ganska enkelt att förstå egentligen.
Vad beslutar liksom det här parlamentet, eller har det någon liksom är det mer en rådgivande instans, eller hur ska man förstå dens funktion liksom?
Ja, men det är mer rådgivande. Det är inte liksom NATO, utan det är liksom vid sidan om NATO. Det är till för att anta resolutioner och uttalanden där man så att säga har en diskussion och debatt om vad NATO är på väg, vad NATO borde göra och fokusera på. Och sen ska det spela in till den allmänna NATO-debatten med regeringarna. Men det är också ett sätt där generalsekreteraren för NATO, Mark Rutte, hans biträdande generalsekreterare, andra höga NATO-chefer kommer att återrapportera lite vad man gör i NATO, där vi har möjlighet att ställa frågor och följa upp och sådär. Och det kan också vara stats- och regeringschefer. Så när jag var i Kanada här nu i november så var Justin Trudeau med till exempel och höll ett anförande.
Men alltså ni skriver resolutioner och sen så kan de tas av NATO eller typ på grunden till en omarbetad resolution som NATO kan ta? Eller är det så jag ska förstå?
Ja, vi skriver ihop en resolution på några sidor och så skickar väl över någon tjänsteman och berättar om den för NATO. Och så kan de liksom ta intryck och lyssna och förstå att ja, men här finns det parlamentariker från 32 parlament som har kommit överens om den här texten. Ja, men då kanske vi ska jobba vidare också med de här sakerna på något sätt inom NATO. Så det är väldigt svårt, som ni hör, att göra någon direkt liksom påverkan och sådär. Och det är också omgärdat av ganska mycket regler ens att få lägga ändringsförslag på de här resolutionerna. Så att det är verkligen, man gör det i det långa loppet så att säga, att man långsamt försöker driva sin linje eller ta debatter som man vill föra för att få något slags genomslag. Jag tror ju inte att vi kan ändra på NATO inifrån till någon fantastisk vänsterorganisation direkt.
Nej, såklart inte. Men bara för att fatta lite, alltså resolutionerna ställs från parlamentet till NATO liksom. Alltså att det är en resolution som berättar om parlamentets ställning till NATO. Det kan inte bli liksom ett NATO-uttalande av det i sig.
Nej, precis. Utan till exempel då så antog vi ett uttalande om att NATO och NATOs medlemsländer måste fortsätta att stödja Ukraina. Så har vi antagit det. Och så skickar man över det till alla stats- och regeringschefer och till NATO som organisation. Och så hoppas man att de ska verka i den andan, så att säga.
Men som vänsterpartist så förutsätter jag det, jag vet ju detta. Men du ser dig själv som NATO-motståndare liksom?
Ja, absolut. Men jag tycker att det var ett felaktigt säkerhetspolitiskt val som sex partier gjorde i Sveriges riksdag när man valde att ansöka om NATO-medlemskap och sen godkänna ansökan. Riksdagen var ju formellt bara med och fattade beslut när alla medlemsstater hade godkänt Sverige. Eller det blev i praktiken för Ungern och Turkiet, för de gjorde en specialvariant. Men det var ändå liksom i slutet av processen. Ja, men jag tänker att nu är det beslutet fattat. NATO har funnits i 75 år. Om vi sitter här om 75 år, vi fortfarande lever då tror jag att Sverige fortfarande är medlemmar i NATO om inte Trump eller någon annan lyckas liksom paja den organisationen. Så det säkerhetspolitiska valet är gjort. Och då så måste vi förhålla oss till den nya verklighet och verka inom de ramarna för att på bästa sätt ändå säkra vår liksom politik. Men i grunden så tycker jag det är ett vägval som tvingar oss mycket närmare USAs utrikes- och säkerhetspolitik. Och det också gör svårare för Sverige att göra självständiga val och att det kan leda till att det trappar upp säkerhetsläget i vårt närområde. Om man ska ta ett tydligt exempel, och så tänker vi på den här ubåten som i början på 80-talet körde upp på ett grund i Blekinge skärgård. Det kanske var en olyckshändelse, det kanske inte var det. Hade vi varit med i NATO så hade det varit något helt annat än att man kunde göra en rolig liksom serie om det över jul och nyår, Whiskey on the Rocks på SVT, där man liksom skämtar lite om att det stod en rysk ubåt i Blekinge skärgård.
Jag vet inte om jag sagt det på den, men den här släktingen till mig var ombord på det minröjarfartyget som var det första att anlända till ubåten. Så han har vaktat den som värnpliktig en gång i tiden. Det är helt bizarr historia, men fan, det borde vi göra något med. Vad skulle du säga? Vi ska ju prata lite om att förstöra NATO. För det blir lite huvudtemat för det här, eller att Trump då riskerar att förstöra NATO. Men vad skulle du säga då på något sätt? Är Vänsterpartiets linje i NATO? Jag fattar att inte ni har sådär jättemycket makt över det. Men när du säger liksom, nu är vi där inne, nu ska vi verka för liksom den politiska linje som vi har. Vad skulle du säga är liksom huvudfrågorna där?
Nej, men att fokusera på Sverige och Sveriges närområde. Att skydda Sveriges territorium och skydda Sveriges medborgare. Och det gör vi genom att bäst verka i liksom nära angränsning till Sverige i samarbete med länder som står oss säkerhetspolitiskt nära, både geografiskt men också tankemässigt. Och det gör att jag i grunden är ganska positiv till mer av en regionalisering av NATO, där vi tillsammans med våra grannländer tar ansvar för Norden, Baltikum, Östersjön, snarare än att vi åker iväg någonstans till Turkiet eller samarbetar väldigt nära med Ungern eller så.
Finns det en sån tendens att NATO liksom har mer regioner som Och kan man pusha på den tendensen?
Ja, men den tendensen finns ganska starkt just nu. Och då är det ju de som är liksom NATO-anhängare som lite så här, nej, så där får ni inte hålla på, för det grunden är en för alla för en, överallt hela tiden, 360 graders perspektiv. Men i och med både liksom Trump och USAs liksom ökade inåtvändning, så har det liksom lett fram till att ökat liksom regionalt ansvar mellan ett antal länder där man pratar mycket mer. Och nu till exempel med de här kabelbrotten på Östersjön, så ser vi ju det här med JEF-samarbetet, som är ett samarbete som Storbritannien leder, att de är mycket snabbare på bollen. Och därigenom så blir det mer av ett liksom regionalt ansvarstagande än att man behöver ha med stater som inte förstår kontexten i Östersjön, som inte förstår Ryssland på samma sätt som de stater som är oss närstående.
Jag tänker att vi behöver, att vi, innan vi kommer till huvuddelen av avsnittet, tänker jag att vi behöver kommentera vapenvilan lite.
I Gaza, ja.
Nu under morgonen vid 07:30 svensk tid så skulle vapenvilan mellan Israel och Hamas trätt i kraft. Den kom snarare att träda i kraft runt en timme senare. Israel passade på att bomba lite in i slutet. De menar att det grundade sig på att Hamas inte hade lämnat över en fullständig lista på de 33 första fångar som skulle överlämnas. Det här avtalet har ju vi pratat om en del om i podden tidigare, men i enkelhet kan man väl beskriva det som att det handlar om ett flerstegsavtal, och nu befinner vi oss då i steg ett. Som handlar om överlämnande av fångar från vardera sida och ett tillbakadragande av israeliska trupper från populationscenter, kan man väl egentligen beskriva det som. Framförallt det som kallas för Netzarim-axeln, som separerar norra och södra Gaza ifrån varandra och har varit en känslig fråga i förhandlingarna, eftersom att ödet för norra Gaza är ju det som har diskuterats mest. Om man tittar på avtalet så är det egentligen inga större skillnader från det avtal som lades fram av Biden för 8 månader sedan.
Precis, det är därför vi har kunnat diskutera det så länge, är för att det är samma avtal som har varit i luften nästan ett år, va?
Mm, och det har då slutligen godkänts av båda sidor. Varför det har hänt, varför man har nått den här överenskommelsen nu och inte då för 8 månader sedan, säger ju de parterna lite olika om. En linje som drivs av liksom Israel är att vi har liksom lite velat där hela tiden, men det var först efter att Sinwar blev dödad så har liksom Hamas då på något sätt kommit till förhandlingsbordet och var redo på de här eftergifterna. Den andra linjen är ju, som bekräftas av flera olika källor, är ju att Trump någonstans har, som ju då svärs in imorgon, har helt enkelt krävt att det här, att Netanyahu ska godkänna avtalet.
Och är det lite så att Trump säger jag vill att det här ska hända, och sen så är det ingen som riktigt vet vad som kommer hända ifall det inte händer, och då vill typ båda sidor bara ta en deal som man vet vad den är för någonting, istället för det där okända som kan bli vad fan som helst imorgon liksom. Det är lite det intrycket jag har fått. Även om det verkar ju som att det är skitsnack om att Hamas inte har kommit till förhandlingsbordet, utan att de har varit öppna för det här väldigt länge, men att Israel har velat fortsätta driva kriget i princip, att det är det som har stoppat avtalet från att skrivas på innan.
Ja, alltså utan att sitta med alla specifika detaljer i avtalet, utan bara ha dem tillgängliga lite mer svepande, så ska ju sägas att Hamas har godkänt i förhandlingarna det här avtalet vid flera tillfällen tidigare, och det har stoppats från israeliskt håll, ofta genom att liksom i ganska sent skede lägga till nya krav i avtalet, vilket då har lett till att förhandlingarna har återstartats, och då blir det ju liksom, då blir det helt enkelt inget avtal. Men Steve Witkoff, som ju har varit Trumps sändebud till regionen, det är ju det här begreppet envoy som jag har diskuterat i podden mycket. Har du någon bra översättning av det, Håkan?
Sändebud är väl det vanliga ordet vi använder.
Det låter som medeltida bara.
Ja, men det är ganska medeltida. Man skickar en gubbe.
Man skickar en gubbe. Han sätter på en båt och rider till sin häst till Tel Aviv, inte till Jerusalem i det här fallet. Steve Witkoff åkte ju och skulle träffa Netanyahu, det är bara ett par dagar sedan. Berättelsen är att han tvingar Netanyahu att ha ett möte under sabbaten som han normalt sett inte har. Och på det här avtalet, eller det här mötet, så ska liksom, det ha framförts ganska hårda krav från Trumps sida att ni får liksom skriva på det här jävla pappret nu. Sanningshalten i det, vet du fan, men det är ju lite intressant vid tanke på att det här är liksom i de israeliska högerextrema krafterna, liksom, eller de högerextrema krafterna i Israel är ju inte så nöjda med det här avtalet. Det har uppenbart inrikespolitiskt för Trumps del, ja, och såklart utrikespolitiskt i någon mening, varit viktigt för Trump att se till att det här avtalet, att den här vapenvilan är gjord liksom till att han svärs in som president. Med något sätt på en kostnad för i relation till Israel, tänker jag.
Jag tror att det finns både utrikespolitiska, inrikespolitiska och kanske rent militärstrategiska skäl till att man går med på en vapenvila här och nu. Alltså jag tror också att den israeliska militären är ganska trött på att kriga efter 470 dagar. Det är många som liksom inte har fått permission eller varit hemma, oroliga familjer och sådär. Och sen så finns det ju ett inrikespolitiskt tryck kopplat till gisslan som när kriget började jag trodde skulle få ganska liksom viktig roll i det hela. Men som snarare blivit mer ett sätt att motivera att hålla igång kriget snarare än att förhandla fram deras frigivande. Nu har trycket blivit för starkt inne i Israel och då blir också det en faktor att gå de grupperna som annars kommer fortsätta att demonstrera och öka pressen på det. Och sen så har vi ju den här splittringen nu när Itamar Ben-Gvir lämnar regeringen. Det var väl kanske det minst väntade eller mest väntade beslutet som kunde hända sett till att han har ju drivit en helt annan politik under väldigt lång tid. Han försöker få med sig Smotrich, den andra högerradikala galningen, att lämna. Men Smotrich har sagt att han ska sitta kvar under den första fasen men inte under den andra eller tredje. Så att han försöker fortfarande ge sig själv någon slags förhandlingsutrymme för att Israel ska kunna återuppta kriget. Jag tror att ni har täckt in de utrikespolitiska aspekterna egentligen. Alltså det här, till slut ger man vika för ett ändå lite nytt tryck av utrikespolitiskt tryck som ändå kommer från Trump. Så att jag tror att alla de där tre faktorerna samverkar till att man nu når en lösning. Men det är ju skrämmande att det tar 470 dagar jämfört med att vi hade haft en överenskommelse i maj till exempel.
Ja, alltså det är väl Netanyahus regering är väl strikt sett inte hotad. Det är väl också en oppositionspolitiker som har gått ut och sagt att han kommer rädda Netanyahus regering om den skulle riskera att falla.
Ja, han har ju stöd i parlamentet för vapenvilan, ett väldigt starkt stöd. Det är ju i princip bara Itamar Ben-Gvirs parti som motsätter sig vapenvilan. Men de här politikerna som stödjer vapenvilan stödjer ju inte att Netanyahu är premiärminister. Så att,
nej, precis. De vill...
Ja, hans majoritet är svagare nu. Men så länge inte Smotrich lämnar så har jag förstått det som att han fortfarande har majoritet.
Och precis som du beskriver så är det ju den här första delen och den andra delen. Och där har jag läst en del analyser som pekar mot att det kanske också är så att Israel kommer vara villiga att följa avtalets första del. Men att det ska ganska mycket till för att den andra delen kommer, att man kommer kunna nå, parterna kommer kunna nå någon typ av samförstånd i den andra delen. Den första delen är ju framförallt ett utbytande av fångar och det är väl egentligen ingenting som sticker ut så där jättemycket i den här. Ja, man kan väl notera att det handlar om bland annat 1000 palestinska fångar som inte var inblandade i 7 oktober som kommer friges. Sen så har det har ju varit tidigare, och vi har pratat om det i podden också, kopplat till Philadelphia-korridoren. Och där vet jag inte, jag har svårt att säga att Israel helt kommer att lämna den, även om avtalet väldigt strikt sett säger det.
Och det är alltså korridoren mellan Egypten och Gaza, eller?
Precis. Mycket av liksom vapenvila förhandlingar har handlat om hur Rafah-korsningen och Philadelphia-korridoren, hur den ska bemannas och om Israel ska fortsätta ha närvaro där. Det är väl intressant att på något sätt tänka, eller du sa Håkan att så här, men hur mycket har gisslan stått i centrum och vilken makt har de haft? Och om vi tittar på det rent militärt, det som händer nu är ju att man läser den avtal som har slutits, så baserat på att alla faser i avtalet följs, så är det lite svårt att se vad Israel har uppnått, ja. Mer än då död och förstörelse.
Ja, men verkligen, och det är väl det som också gör att Itamar Ben-Gvir försöker liksom rama in det här som en förlust eller liksom totalt nederlag och sånt där och väldigt kraftig liksom retorik från det hållet. Medans jag tror att de flesta israeler och också den nyhetsrapportering vi kommer få nu kommer ju vara väldigt liksom fokusera på enskilda personer i gisslan. Vi ser redan nu hur man har ett ramverk där man pratar om de här tre kvinnorna som kommer vara de första tre av de 33, för att alla 33 frisläpps ju inte idag, utan det kommer ju vara som en enda lång följetong här under de här 42 dagarna när man släpper fler och fler för varje dag. Och då tror jag att mycket kommer vara fokus på deras personliga berättelse. Och det är ju utmaningen så att säga kopplat till den palestinska sidan, för det är ju då 20-25 gånger fler fångar som kommer släppas på den palestinska sidan, och en del av dem totalt oskyldiga och inte inblandade alls, men också utsatta för en grym tortyr. Och här blir det intressant att se hur media, framförallt i Sverige men också internationellt västerländskt, klarar av att spegla den tortyr som har varit i israeliska fängelser kontra den fruktansvärda förhållande som måste ha varit i Hamas tunnlar. Så det tycker jag ska bli intressant. Och jag tror mycket att när vi kommer mot slutet av fas 1 här, så blir det ju, Trump är då president, han har varit ett tag, börjat bli varm i kläderna. Jag tror han kommer bestämma mycket utrymmet för Netanyahu i vad han kan tänkas få göra och inte. Han är absolut Netanyahus bästa vän, men han kommer ändå vilja fokusera på andra saker under sin presidentskap än att hantera Mellanöstern.
Ja, det är väl jag tänker som bara då, för Netanyahus del så sitter han väl också i läget att om han inte kan blidka Ben-Gvir eller genom kriget, så kommer han behöva blidka dem på något annat sätt. Och vi kan ju se nu hur IDF förstärker upp i Västbanken. Så frågan är liksom ifall förhoppningen från bosättarhögern i Israel är att om vi fortsätter stödja Netanyahu så får vi någonting annat på Västbanken liksom.
Ja, det är inte en alls orimlig analys, och säkert kanske den som också Smotrich som finansminister gör, att han är kvar vid liksom förhandlingsbordet och kan vara en del av regeringsunderlaget, och därigenom så kan de uppnå andra segrar. 2023 före den 7 oktober var ju det dödligaste året på Västbanken på 20 år. 2024 var det absolut dödligaste året på Västbanken på väldigt, väldigt många år. Så att det är absolut så att Netanyahu och bosättarrörelsen har förändrat narrativet på Västbanken, och det har ju helt kommit i skuggan av det fruktansvärda folkmordet som sker i Gaza.
Men vi är inte med dig här för att vi ska prata om Palestina, utan vi har bjudit hit dig, Håkan, för att vi ska prata om Grönland och om hur liksom Trumps retorik har stegrats kopplat till den gröna ön. Det är Irland som är den gröna ön.
Den väldigt isiga ön.
Det är Island. Nej, men
precis.
Det är inte det. Det är tvärtom. Men ja.
Berätta, Håkan, vad är din relation till Grönland?
Jag har bara varit en gång på Grönland, och jag var där på en resa med Nordiska rådet precis efter valet 2018, när jag då hade omvalts till riksdagen för en andra gång, och jag hade fortfarande inte blivit utsedd till utrikespolitiskt talet person. Men jag hade då rollen som ordförande eller ledare för Nordisk Grön Vänster, som är vårt samarbete inom Nordiska rådet mellan vänsterpartierna i de nordiska länderna, men också Färöarna och Grönland. Så under 4 dagar när jag var helt utmattad efter en intensiv valrörelse så gick jag runt i Nuuks centrum, så att jag har sett väldigt lite av Grönland. Jag rörde mig nog inom max en kvadratmeter, eller 100 kilometer menar jag. Det hade varit perfekt om det var en kvadratmeter. Men det var
en liten sån låda.
Ja, men det kändes som en lite så lådkänsla. Jag såg hotellet, konferenscentret, ett annat konferenscenter och den lokala grillen där de serverade hamburgare. Det var ungefär det jag såg av Grönland. Så jag kan inte...
Men du var fortfarande inte så kidnappad i en sån låda som de skulle ha, vad heter det?
Anna-Greta Leijon.
Ja, eller Anna-Greta Leijon-låda liksom. Det var ändå lite mer svängrum.
Ja, något mer svängrum bara. Och jag tillbringade också ett par timmar på en flygplats som då 2018 behövde man nog flyga till en större flygplats som amerikanerna hade byggt under kriget. Och sen fick man flyga ett lite mindre plan för att komma fram till Nuuk. Och vi hade bokat våra flyg så sent så att alla andra nordiska länder, de fick liksom byta direkt mellan plan och inte behövde vänta. Men vi behövde sitta på den här flygplatsen 4 timmar tror jag det var, både på ditresan och hemresan. Säg någon liten flygplats i Sverige, den här var mindre. Man kunde se den lilla byn med typ 120 invånare på andra sidan viken, men det här var den enda arbetsplatsen i hela den viken. Så det var det som jag minns av Grönland. Jag kan inte säga om det var vackert eller fult, det bara var. för jag var trött.
Och när du säger kriget så menar du andra världskriget, eller?
Då menar jag andra världskriget, ja, precis.
Du bara slänger i kriget så liksom, det, du är uppväxt
i den traditionen. Kriget.
Det stora kriget när amerikanerna byggde saker.
Och du, men du har varit på Färöarna också?
Jag har varit på Färöarna. Det var mycket, mycket mer trevligt besök. Så där har jag också varit, ja.
Det var det jag var ute efter. Om du skulle rata Grönland, Färöarna liksom. Men då vinner Färöarna.
Färöarna är superfint. Och kanske ett av de så här finaste minnena från Färöarna var när jag besökte deras arbetsförmedling. Och de hade ritat upp, jag tror att det är 11 eller 13 öar på Färöarna. Och så hade de en siffra på hur många som var arbetslösa på varje ö. Och varje dag så liksom gick det ut på att arbetsförmedlarna skulle lösa liksom arbetslöshetsproblemet för de 7 på den ön.
Precis. Hur många sådana livscoacher fick de 7? Som...
Ganska många.
4. Och så var det 4 av dem på ön som kunde coacha de 3 andra, så hade man löst allt. Liksom.
Verkligen så.
Okej, men Grönland då? Grönland har ju liksom hamnat i rampljuset nu efter att Trump gjorde ett par spetsiga uttalanden. Det ska ju sägas att det inte bara var Grönland han har pratat om, utan han har pratat om Panama och Kanada. Men Grönland är väl det som kanske fått mest utrymme i svensk media. Och det är inte så konstigt vid tanke på att ön är kontrollerad av vårt grannland Danmark. Och det sista, ett av de sista uttalarna gjorde, så insinuerade han ju också att han var redo att använda militärt våld eller force för att få ön. Hur skulle du säga att liksom snacket har gått i dina kretsar då? Jag tänker att du träffar många genom Nordiska rådet, men nu då även som NATO-parlamentariker. Hur har liksom det tagits emot av danskarna framför allt då?
Ja, nej, men jag hade förmånen att vara i USA precis under valet och några veckor efter valet också, och resa runt med en grupp där det också ingick 2 danskar. Och vi träffade en hel del amerikanska experter då, och jag hade möjlighet att ställa frågor. Och en av de där frågorna som jag vid ett par möten ställde var så här: kommer Trump köpa Grönland? Och till en början så var mina danska kollegor ganska förvånade och lite chockade. Men sen förstod de nog vad jag liksom ändå var ute efter, utifrån att Trump ändå i den politiken har fört har liksom en idé om liksom USAs liksom storhet, men också att han kan tänka sig att lägga liksom nya landområden under sig. Och om han köper dem eller om han övertar dem militärt, det är liksom inte kanske så centralt för Trump, utan det viktiga är att han får kontroll över olika landområden globalt i relation till Kina. Och då är Grönland ett ganska liksom bra exempel på det. Det är en jättestor ö. Den ligger i Nordamerika formellt, inte i Europa. Den hålls av en liten europeisk stat som någon gång för flera hundra år sedan var någon slags stormakt, som inte är det längre. Och den ligger också nära Nordpolen, Arktis, och därigenom liksom finns det en över Nordpolen väg både till Kina och till Ryssland. Så att jag tyckte nog ändå att, liksom, att prata om Grönland har varit relevant även innan de så här första uttalandena från Trump. Och jag tycker att det här var ganska, på ett sätt ganska väntat, men att det kom ju lite tidigare och lite mer välplanerat, med tanke på att han också skickade iväg sin son till Grönland. För att jag tror också liksom skaka om världen, hamna i centrum och få bort lite fokus från de delarna, till exempel granskning av hans val till olika poster och sådär. Så nu fokuserade vi istället alla på Grönland under en vecka.
Ja, precis. Han hade något möte där i Nuuk, va? Där det var någon tidning som rapporterade att det hade kommit massa hemlösa som han hade bjudit på mat när de hade den här typ märkliga valmötesliknande.
Det är hans son alltså som var där då?
Precis, det var Trump Jr.
I don't snort cocaine, like it's not my thing.
Alltså han träffade, de hade haft kontakt med någon slags nationalister, liksom far right typer på Grönland. Och jag såg någon rapportering om att några av de här individerna var dömda för ganska allvarliga brott också. Så att ja, de hade väl någon form av lokal kontakt som han också träffade då för att möta, så att säga, lokala grönlänningar. Ett sånt där minne bara som man förstår om hur stort Grönland är, som jag minns när jag var där, var att man diskuterade om man nu skulle bygga ett fängelse på Grönland. För när jag var där 2018 så fanns det bara häkte. Så blev man dömd för ett allvarligt brott så blev man skickad till Danmark för att avtjäna sitt straff. Alternativt att man fick sitta i häktet under hela sin strafftid. Så det säger någonting om liksom skalan på hur litet Grönland är som samhälle många gånger.
Det är väldigt stor landyta, men ett ganska litet samhälle. Det är inte heller första gången USA har försökt köpa Grönland. Eller för den delen första gången USA köper mark av Danmark. 1917 så köper USA danska Västindien av Danmark. Det kände inte jag till innan jag började läsa runt lite om det här avtalet. Jag kände till att danska Västindien, det låter annars som ett ganska bra partyställe.
Finns det kvar idag alltså? Eller heter det fortfarande det idag?
Det har jag mycket svårt att tänka mig.
Amerikanska Jungfruöarna heter det idag, det har man ju hört om.
Precis, och de är grannar med de brittiska Jungfruöarna som ligger liksom precis bredvid.
Man undrar ju om det danska arvet på något sätt finns kvar.
Ja, men det gör det faktiskt. Om du går på guidad tur i stadshuset i Köpenhamn så finns det en vägg där som jag kanske tycker är en av de mest liksom, sjuka väggarna jag har sett. Då är det den stora danska kungasymbolen, den som man nu har bytt. Och sen så är det emblem då för Grönland och Färöarna med isbjörnen och Färöarna. Är lite osäker på om det är något får eller så kanske. Och sen så är det då en bild på Island som såklart var dansk då fram till efter kriget, alltså andra världskriget, om vi ska vara tydliga. Och så har man då Västindien, står det då. Och så är det tre palmer.
Så den men här... verkligen så?
Nej.
Tror du verkligen skulle vara en slav eller någonting?
Jag tänkte danskarna, de skiter i. Men okej.
Jag har ingen minne av att det skulle vara någon slav på bilden. Nej. Men det är ändå väldigt sådär kolonial ansats på den här väggen i rådhuset.
Precis, den koloniala biten. Grönland har någon typ av autonomitet, eller hur?
Ja, man fick på 70-talet då, så fick man en hemstyreslag, kallar man det för. Då fick man liksom rätt att ha någon slags lokala råd, men nästan allting bestämdes för Danmark. Och sen på 90-talet så fick man självstyrelag, och det är den som gäller nu, där man då har ett eget kommunfullmäktige kanske man ska kalla det för, men det är eller Grönlandsfullmäktige, och sen har man, jag tror att det är 5 eller 6 kommuner över hela Grönland, och jag tror att det sitter en 30-40 personer i det där Grönlandsfullmäktige så att säga.
Mm, och det styrs då av Inuit Attaquatigiit partiet.
Jag kommer inte ge mig på att försöka säga det partiets namn, men vi brukar prata om dem som IA. Ja. Det är lätt både ur ett svenskt och danskt sätt att prata.
Är det ett systerparti till Vänsterpartiet?
Ja, men det är det. Jag är lite osäker på hur länge vi har haft dem som systerparti, men vi har haft ett samarbete med dem under många år som jag kände till. De har en ganska fin historia där de kommer ur liksom medborgarrättsrörelsen, 70-talets förändrade liksom politiska landskap, och deras partisymbol är en typisk trumma för urfolket. Så det är väldigt starkt kopplat till liksom urfolkets kamp för självständighet.
Ja, precis. Och det finns en självständighetssträvan på Grönland, och IA har väl också gått till val på självständighet.
Stämmer bra. Och i senaste valet fick man 37% och blev största parti. Man gick om det socialdemokratiska partiet som heter Simut, som har styrt Grönland under många år men som också haft en del skandaler bakom sig. Bland annat så var det när dåvarande statsministern för Simut hade, hans dotter hade bröllop, så visade det sig att det var staten som betalade det bröllopet. Och lite andra sådana där tveksamheter har präglat det partiet. Men Simut och IA har styrt Grönland ihop de sista valen tillsammans för att blockera ut andra partier, och då haft nästan 60-70% av rösterna. Men i senaste valet så var det ändå lite nytt att IA blev det större partiet jämfört med Simut. Så att man har en väldigt vänsterlutande politisk skala med de här två stora sossarna och vänstern som de två stora partierna, och sen har man betydligt mindre borgerliga partier.
Och de fortsätter regera tillsammans nu då, fast med liksom någon från IA som, vad det heter, president eller statsminister eller så?
Ja, men precis, och det man kan säga då är att liksom de håller med om vilken riktning de vill ta Grönland i, men att det finns skillnader dels i hur de ser på självständigheten, där IA är mer tydliga med att man vill ha självständighet och Simut är mer att man vill ha en fungerande välfärd innan man får självständighet, som har jag tolkat det som. Och sen har det funnits en gammal konflikt mellan de här två partierna som rör uranbrytning på södra Grönland. Simut har sett det som en möjlighet för arbetstillfällen och ekonomisk utveckling på Grönland, och IA har mer argumenterat för att det skulle vara ett kolonialt projekt som skulle förstöra ön helt enkelt och dess värdefulla natur.
Precis, det har varit lite turer om Grönland. Jag vill minnas att det för ett par år sedan var en stor debatt kopplat till kinesiska investeringar i Grönland, där USA och EU för den delen var liksom inblandade i att försöka förhindra både köpandet av en djuphamn men också byggandet av flygplatser på Grönland, alltså via ett kinesiskt företag. företag och då kopplat till mineralbrytning i på Grönland också.
Ja, och det var egentligen de där flygplatserna, det var egentligen det som hände när jag var på Grönland 2018. Då hade Lars Løkke Rasmussen, som då var statsminister i Danmark, precis varit där dagen innan och lovat då jättemycket infrastruktur till Grönland. Och en av de sakerna man lovade då var byggandet av Nux flygplats, så att man inte behövde göra som jag gjorde och landa på en annan flygplats och sen byta till ett mindre plan, utan man skulle åka direkt. Och det var ju också den flygplatsen som sen Trump Jr. landade på, som då blev färdigbyggd så sent som förra sommaren. Och det är ju lite ironiskt då att det var både när liksom Kina och USA tryckte på för att köpa och investera i Grönland, som också danskarna fick tummen ur att börja investera i den eftersatta grönländska infrastrukturen. Så att det här spelet mellan olika typer av stormakter har också varit en del av grönländsk politik för att faktiskt få danskarna att överhuvudtaget göra någonting för Grönland.
Och jag är helt i linje med det, även om det ska väl sägas att det var nog liten slump att Danmark liksom i princip samtidigt som Donald Trump gjorde de här utspelen och återupprepade sin vilja att vilja köpa Grönland, så gick Danmarks försvarsminister Truls Lund Poulsen, va? Bra dansk namn, med ett försvarsinvesteringspaket på 1,5 miljard dollar. Kopplat till att stärka försvaret av Grönland då. Så det verkar ju rassla på med pengar när USA pressar kopplat till frågan.
Ja, och det där har ju varit en diskussion egentligen sen kriget i Ukraina framförallt startade, med att man har så lite framförallt radarövervakning och övervakning generellt över Grönland, de arktiska områden, men också Färöarna och deras geografiska läge. Kallar vi ofta för gapet, GIUK-gapet, alltså Grönland, Island, UK, att det här området är väldigt viktigt att ha liksom radar och informationskontroll över, och att annars det är liksom vägen ut för ishavsflottan och så vidare från rysk sida.
Liksom, det finns den här strävan från IA och Simut om självständighet till slut trots allt. Och sen så kommer det här liksom Trumps första utspel då förra gången om att han ville köpa Grönland, och nu igen liksom. Hur påverkar det den diskussionen som finns? Finns det liksom att man måste ta det lite lugnt i den frågan för att inte liksom spela Trump i händerna, eller vet du, har du någon insikt i hur diskussionen går där kring det liksom?
Ja, men i Danmark har det blivit väldigt mycket diskussion om hur den danska regeringen och Danmark som land ska reagera på det här. Mette Frederiksen denna gång valde ett mycket försiktigare förhållningssätt än vad hon gjorde senast Trump försökte köpa Grönland, då hon var mycket mer på offensiven och kallade det absurt och sådär. Men hennes försiktiga förhållningssätt den här gången fick ju kritik av den danska vänstern, som tyckte att hon var alldeles för dålig för att liksom försvara danska intressen och stå upp för Grönland. Samtidigt så är liksom Grönland och Färöarna väldigt känsliga frågor i det som heter riksfällskapet, alltså en slags riksgemenskap, om vi kanske skulle använda ett svenskt ord, där de då har rätt till självstyre, men att de ändå är en del av Danmark och att de inte får en egen utrikespolitik eller en eget försvar eller sådana saker. Så att många danska politiker som jag har pratat med är väldigt noga med att påtala vikten av att Grönland själv bestämmer över Grönlands framtid, och att de inte ska sitta i Köpenhamn eller i Danmark i stort och liksom bestämma framtiden för Grönland. Och det som Grönland har som utmaning, som Färöarna inte har i samma utsträckning, det är ju att Grönland behöver ganska mycket pengar. Jag hörde någon siffra om att det är 600 miljoner danska miljoner årligen som Danmark betalar till liksom grönländsk välfärd för att landet ska funka, medan Färöarna har mycket en egen starkare ekonomi och skulle på ett annat sätt ekonomiskt klara av att bryta sig loss från Danmark. I Grönland har vi ju mer sett de här uttalanden om rätten till självbestämmande från grönlänningarnas sida, och liksom en liten förvåning över att man hamnar i världspolitikens centrum igen.
Så det är med att man passar på att försöka lyfta frågan då i sammanhanget, från Grönlands sida.
Ja, och grönlänningarna går också till val. De har inte satt något datum än för valet, men man vet att det ska vara innan aprils utgång. Och det gör att grönlänningarna då också har den här kampen mellan de två stora partierna, men också att man såklart vill hålla flanken mot mindre partier som annars skulle kunna bli stora valsegrare i den här känsliga politiska läget.
Du pratade om viljan att köpa Grönland är kopplat till liksom den strategiska positionen. Vi har liksom Arktis-frågan om ekonomiska zoner i Arktis, i och med att man kommer kunna se möjligheten att segla genom Arktis, genom den globala uppvärmningen och så vidare. Men mineralbrytning, du nämnde det med uran till exempel, det är väl också en stor fråga i detta, om kopplat till liksom de naturtillgångar som finns på Grönland. Men att genom att Grönland styrs av ett, vad ska man säga, ekologiskt parti, socialistiskt ekologiskt parti, så är man försiktig med att bryta mineraler. Hur ser det ut med det? Liksom är, Grönland verkar ju ha rätt mycket naturresurser. Varför har de liksom inte ekonomi att stå på sina egna ben?
Ja, men det är väl de långa avstånden, tror jag, dels att liksom transportera mineraler ifrån Grönland, men också såklart kostnaderna i ett arktiskt klimat att bryta och sådana saker som har liksom hämmat den utvecklingen av att man har fått liksom en väldigt stark efterfrågan på minerala produkter och så. Och sen att de har funnits på andra platser i världen och att man därigenom inte behövt liksom bryta Grönland. Men med Trump och den liksom politik som han och hans gelikar för, så finns det ett intresse av att komma åt de produkterna nu liksom, med att de också delvis tar slut på andra ställen. Sen tror jag också att man ska liksom nämna Elon Musk, hela intresset för rymden. Det är ju så att amerikanerna också etablerade efter krigets slut en militärbas på Grönland. De flesta av oss känner till den som Thulebasen, men den har ett annat namn idag som också är...
Pituf.
Precis, ge dig gärna på att försöka uttala det.
Pitufik. Pitufik. Bra, det låter skit på svenska.
Nej.
Pitufik.
Så,
ja. Space. Eller, precis. Vad tror ni?
Ja, men jag tror att du är ganska nära hur man uttalar det. Det är ett lokalt grönländskt namn på området som man tagit. Och just det du säger att det är en space är ju väldigt viktigt i sammanhanget. Det här är ju de här Space Force som Trump inrättade under sin tid som president förra gången. Och Space Force har helt och hållet ansvar för den här militärbasen. Och det är ju lite oklart fortfarande på ett sätt vad Space Force gör. Men man kan ändå tänka sig att ett ökat militärt intresse också är kopplat till den här basen. Och att den här basen är ju idag ett självstyrande område fritt, liksom helt utan Grönlands kontroll, utan helt under amerikansk kontroll. Och det kanske finns amerikanska tankar om att ha fler baser, ökat liksom handlingsutrymme i Grönland militärt också.
Det kanske ska sägas i USAs försvar varför de har en militärbas på Grönland. Så är det inte så att när danskarna lägger sig utan en riktig fight är under kriget då, som vi säger i den här podden, då gick USA in och ockuperade Grönland för att tyskarna inte skulle ha möjlighet att ta det. Är det inte det liksom som är bakgrunden till den amerikanska, och då bygger man och sen vägrar man sticka därifrån?
Jo, så är det. Men man kom också överens om att flytta på ett inuitfolk då, som tvingades flyttas bort från den här viken där man etablerade basen. Så att det finns absolut så att Grönland användes till de intressena som den danska regeringen och den amerikanska regeringen hade gemensamt, så att säga.
Ah, ja, okay.
För att etablera närvaro. Och det kan man också säga om geografin på Grönland. Det är ju så att Golfströmmen gör ju så att det är den delen av Grönland som ligger mot USA till, alltså den västra delen, som är den mest välbefolkade delen av Grönland. För strömmarna går på ett sånt sätt så att det är lättare att komma åt dem, ha isfri hamn även under vinterhalvåret. Medan de delarna som ligger mot Europa är avskärmade under vintertid och istäcket ligger väldigt, väldigt tjockt. Så att det gör också lite i hur liksom Grönlands geografi funkar. Sen så är det klart, ju längre norrut, ju kallare det blir det.
Men samtidigt finns det ett stort liksom utbyte mellan Grönland och USA. Det har inte jag hört om, men jag har så dålig koll på Grönland. Liksom. Men man vet ju att det finns det mellan Danmark och Grönland. Liksom. Men det är inte så att befolkningen är väldigt nära USA på något sätt i praktiken.
Nu rörde jag mig i en väldigt liten del av Nuuk då. Men
hur var det grillkiosken?
Men runt grillkiosken skulle jag ändå säga att känslan var att man var lite mer i USA än vad man var i Köpenhamn. Eller i Norden i vart fall.
Okej, så pass alltså.
Så att jag tyckte ändå man kunde se liksom det här... ja, men amerikanska kopplingen även rent fysiskt, och att också som besöksmål, jag menar Island är ju den ön i den här regionen som har mest turister, men det är ändå relativt häftigt resmål som ligger inom, ja men rätt så rimlig tid från New York och östkusten i USA, så att man har mycket amerikansk turism också.
Baserar du alltså detta på, jag måste bara fråga det, att de serverade hamburgare och inte röda pulser?
Nej, det gör jag inte. Du såg också ett antal amerikanska snabbmatskedjor. Och jag var på någon liten lokal historia. Men du såg också liksom kända amerikanska kedjor som du inte per automatik hittar i Sverige.
Wendy's.
Jag minns inte om de hade Wendy's, men jag är ju en fan av Wendy's hamburgare.
Precis, de hade inte Faxekondi, utan de hade cream soda.
Man skulle kunna ha ett index här av så här hur amerikaniserad respektive hur danskifierad är olika delar av världen, där man bara räknar ett antal sådana liksom maträtter, tänker jag. Det får bli ett annat avsnitt, men det är bara en toppidé.
Ja, det
just
känns det som att Håkan behöver vara med, för du har en jävla koll på att du ändå har en favorit, att Wendy's är en favorit. Men okej, Trump, militärt våld. Panama känns ju inte det helt uteslutet, eftersom att det finns en historia av det här tidigare. Om USA skulle militärt agera mot Grönland, vilket jag håller som uteslutet, vad skulle hända då?
Ja, då skulle man sannolikt ta Grönland på väldigt, väldigt kort tid. Det danska försvaret har ju säkert någon patrullbåt eller så, men så mycket mer är inte min bedömning att danskarna har att sätta emot.
Men om de aktiverar artikel 5?
Ja, då blir det ju väldigt intressant. Ska då NATO försvara sig mot den största allierade medlemmen i NATO? Hur det ska gå till har jag lite svårt att bedöma.
Helt plötsligt känns inte vårt NATO-medlemskap så dåligt längre. Det blir liksom en twist när det visar sig att man flyttar ut, man får släppa Baltikum och skeppa våra förband till Grönland istället för att försvara sig mot USAs invasion av dansk territorium.
Du tänker så. Jag tänker det kommer bli tvärtom, att de svenska baserna som NATO får använda kommer användas för att amerikansk trupp ska kunna attackera Köpenhamn. Och det känns, ja.
Men USA kan ju inte aktivera artikel 5 om de invaderar Grönland. Det är Danmark som får göra det.
Nej, men jag tror att hur NATO funkar oavsett artikel 5, tänker jag då.
Ja, liksom, du tänkte så.
Vad är det i praktiken? Amerikansk infrastruktur liksom.
Det närmaste man kan hitta, det är ju antalet gånger som Erdogan har sagt att han ska bomba Aten. Det hände ju så sent som under den svenska NATO-processen. Så att det har ju förekommit hot inom NATO också tidigare, men det är ju relativt ovanligt, måste man ändå säga.
Det är väl heller ingen som tar riktigt Erdogan på allvar när han hotar med olika sådana konstiga grejer, för att man vet att liksom det är bara inrikespolitisk show liksom.
Just det, vid Grekland så har det väl ändå finns väl lite dödsfall.
Jo, men han skulle aldrig bomba Aten. Det är inte på liksom på samma sätt som att han ska attackera Israel på olika sätt och sådana saker, och så bara jo. Kan ju sluta handla med dem då till att börja med och sånt.
Jag sitter ändå och funderar på om jag inte ska komma med ett boktips här.
Jo, men det tycker du. Kör på, för fan.
Ja, men då har jag...
Är det din egen bok? Du har skrivit om grönländsk matkultur.
Jag har funderat på att skriva en bok om grönländsk matkultur, men jag har inte tagit tag i den än.
En kokbok.
Nej, men här över jul och nyår så har jag läst en bok som heter How to Hide an Empire, A History of the Greater United States av en författare som heter Daniel Immerwahr. Och den boken kom ut redan 2019, så den är inte helt nysläppt, men den handlar om hur vi ser på USA, som han säger, med The Logo Map, som är alltså de 48 delstaterna som sitter ihop på det amerikanska fastlandet, eller vad man ska säga, och hur det sen har relaterat till de amerikanska territorierna. Och så går han liksom genom USAs historia från liksom att man körde bort alla indianer och tog över territorium på fastlandet. Och så går han också genom olika territorier som USA har gjort anspråk på eller tagit kontroll över och sen i vissa fall lämnat och sådär. Och det där tycker jag är intressant, för att vi tänker på USA som öst till västkust. Men USAs territorium är så mycket, mycket större. Och när man läser den här historien boken så förstår man den historien mycket, mycket bättre. Vilken roll territorierna har haft för att liksom ändå göra USA till ett imperium, men där man också inte har velat framstå som det brittiska imperiet liksom, och ha kolonier, utan man har istället använt sig av begrepp som territorium för att liksom fånga upp stater. Mycket såklart liksom Hawaii och bortåt i till havet, Oceanien, men också Grönland och Jungfruöarna nämns väldigt tydligt, eller beskrivs väldigt tydligt i den här boken.
Ja, det är väl Filippinerna är väl ett sånt exempel.
Precis, jag skulle just säga det. 1946 blev Filippinerna fritt från USA liksom. Det är ändå väldigt sent. Man har inte riktigt det minnet liksom.
Nej, och du har inte heller sett de där Hollywood-filmerna om Filippinerna, när USA har stridit om Filippinerna vid olika tillfällen. Filippinerna är en väldigt central del av den här boken. Man får en mycket, mycket bättre förståelse för USAs och Filippinernas relation till varandra idag, utifrån att läsa den.
Ja, det kanske är något vi borde grotta ner och se. Det känns som en berättelse som man kanske inte har hört så där jättemycket om.
Och så finns ju då alla härliga grillor i Filippinerna som man kan också då, jag tänker kanske främst på MILF då, men även andra värda att tala om.
Är det inte Filippinernas frihetsrörelse som heter KKK? Jag ska inte försöka mig på att uttala deras namn. För skulle är det jag gör det väl att försöka Katipunan. Officiellt det känns som Katastana Sang Kagalanga Gang Katipunan och så vidare. Och deras förkortning är då KKK, som är en revolutionär organisation från 1800-talet som spelar en central roll i Filippinernas självständighet.
Också mot Spanien då, ja just det. Mm.
Ja, precis.
Det får man läsa om i den här boken.
Står det något om KKK i den?
Jag minns inte, jag får nästan gå hem och slå i registret.
Jag tänker att om du gjorde det så hade du nog reagerat på.
Ja, jag tänker det också. Ja, det var ingen organisation som jag hade stenkoll på i varje fall.
Hur tror du liksom allt det som händer med Grönland påverkar den danska relationen till USA? Spelar det här någon roll? Liksom? Eller är USA så pass central spelare att det är skitsamma? Liksom? Vad ska Danmark göra? Eller tror du Danmark överväger att faktiskt sälja Grönland?
Nej, men vi var ju inne på det här med NATO. Och Danmark har ju ofta beskrivits som det NATO-land som har liksom legat USA närmast. Som har ställt upp på liksom, kriget i Afghanistan, kriget i Irak. Inget annat NATO-land har per capita så många danska soldater dött som eller soldater dött för som Danmark. Jag tror att till och med att det kan vara så att dödssiffrorna delvis är högre än USA om man tittar på vissa typer av mått. Så danskarna har ju liksom säkrat sin säkerhet väldigt mycket baserat på att USA ska komma och rädda dem mot någon annan fientlig aktör, oavsett om det var Hitler-Tyskland eller Ryssland, Sovjet som gör det. Och så får man det här tillbaka. Att USA vill ta en del av det danska territoriumet.
Imperiet.
Det danska lilla imperiet man ändå har. Och det tror jag verkligen kommer ändå förändra relationen Danmark-USA. Att den här ligga nära på USA i alla lägen. Den tror jag att danskarna kommer att röra sig bort ifrån som en konsekvens av det här.
Mm, det kan man ge några sanningsord till danskarna och säga ifall inte din militärmakt kontrollerar ditt territorium så gör någon annans militärmakt det och så vidare.
Danskarna är ju på väg att godkänna deras motsvarighet till DCA-avtalet här under våren och vi får väl tippa på att dynamiken kring den debatten kommer ändå förändras och påverkas som vi var inne på med liksom, relationen Danmark-USA. Nu är det inte 17 amerikanska baser man kommer tillåta men det blir ändå de första gångerna man tillåter amerikansk basnärvaro på det sättet på det danska om vi ska kalla det fastlandet även om mycket av det är öar. Så det tror jag ändå är en sån där grej att hålla koll på i Danmark-USA-relationen här under våren.
Ja precis, det är konstigt att godkänna det avtalet samtidigt som det landet som vill ha det hotar att invadera ens territorium.
Ja, det är en väldigt udda förutsättning måste man ändå säga.
Det får lite gå under liksom antagandet att ingen faktiskt tänker att det där hotet är på riktigt då liksom. Att annars så blir det ju helt orimligt.
Ja, precis. Hade någon beskrivit det i en bok eller en film så hade man ju känt så, nej men det här är ju inte seriöst. Tack så jättemycket för att ta med dig Håkan.
Men tack för att jag fick vara med. Det var intressant att diskutera den här stora ön som ändå har väldigt lite plats i vår liksom vardagliga diskussion om politik och politisk utveckling. Men det kanske blir så att SVT har en livesändning från det grönländska valet nu här i vår som en konsekvens av detta.
Ja, just det lär ju spela roll.
Ja, men som sagt, jätteroligt att du var med oss. Vi ska säga att ni jättegärna får bli Patreons för Radio Alla. Senaste så har vi ett avsnitt där vi pratar med Morgan Finsjö och Volodya Wagner och även har med oss Radio Alla podden
Rekreation.
Vill ni följa oss på sociala medier så heter vi Eld och Rörelse på Facebook. Vi heter eld.och.rorelse på Instagram. Vi har också olika konton på Twitter och Blue Sky. Där heter du Trojkan1337 på Twitter och jag heter @slukhall. Martin.hansson på Blue Sky. Och jag heter Myran.Andersson. Vi valde lite mer vuxna namn när vi levlade upp där.
Håkan, kan man följa dig någonstans? Du finns på både Twitter och på Bluesky, va?
Ja, jag finns typ överallt utom på TikTok.
Du finns med Red Note alltså?
Nej, det är sant. Nej, det är sant. Det finns jag inte. Nej, men oftast så kör jag H. Svenneling eller H. Svenneling för att jag tycker att det är med hakan. Svenneling låter så himla mycket hakan. Men på några ställen heter jag så också.
Tack för att du varit med.
Tack så mycket.
Super.
Katastadasan kagalanga gang katipunan.